Tack för dina illustrerade sånger. Mitt tema, om man har något sånt, skulle vara: var inte rädd, känn ingen oro. Allt sedan IS 2014 visade upp sin karta över kalifatet som man skulle upprätta, så har vi haft en värld med mer oro, mer hotbilder än på mycket länge. Och jag tror jag sa det vid en predikan här någon gång för ett par år sedan, att den här bilden över kalifatet, den stämde väldigt väl på den bild som profeten Hesekiel beskriver i Hesekiels 38 kapitel om de länder som i framtiden ska försöka att göra slut på Israel, men de kommer inte att lyckas. Där i Bibeln så omnämns de vid sina gamla antika namn, men det går att följa detta på antika kartor. Nu har IS tryckts tillbaka, så den händelseutvecklingen har på något vis bromsats upp. Men de här krafterna verkar ändå under ytan. Mycket handlar idag om hotbilder, om undergång, om domedag. Det är teman i filmer, i böcker, i olika media. På internet kan man möta olika förutsägelser om jordens undergång. Det skulle skett den 26 september. Sveriges Radio gjorde reportage bland annat i programmet Människor och tro om muslimskt, judiskt och västerländskt undergångsscenarier. Och jag råkade se i måndags ett avsnitt av adventskalendern på tv, och den spänner ju på samma tema. Vill säga det att det är ju en saga då, men ändå. De hade en domedagsklocka i det programmet. När den gick ner på rött så skulle tiden vara ute. Och det är ju så, det finns parallellt även i ett universitet i Chicago. Där har man en domedagsklocka som vetenskapsmän har flyttat fram närmare och närmare 12 utifrån hur man uppfattar kärnvapenhotet i vår tid. Sen var det skogsbränder i Portugal och Spanien som gjorde att luften blev så förmörkad. Så när molnen kom över Stockholm så blev det väldigt mörkt mitt på dagen. Och stockholmarna blev skärrade och undrade: vad är detta? Är det domedagen, sa man? Är det jordens undergång? Ja, det finns så mycket rädslor och så mycket fruktan. Och så är det ju så att presidenter och makthavare som Trump och Kim Jong-un, och även Iraks och Saudiarabiens ledare med flera, de spär ju på den här rädslan genom sitt uppträdande. Klimatförändringar och miljöhot likaså. Och vi hörde texten läsas där bland annat Jesus sa, jag ska citera några verser på nytt ur Lukas 21. På jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, ty himlens makter ska skakas. Och då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Här skulle man kunna se klimatförändringar som ger enorma stormar och skyfall och som gör att länder drängs under stora vågor. Men gräver man i den grekiska grundtexten skulle man också kunna se att det som har blivit översatt med himlens makter ska skakas faktiskt kan ha en lite annan betydelse. Vi vet ju inte vad som menas med att himlens makter ska skakas. Jag är lite förvånad att inte det finns en fotnot i bibelöversättningarna. Därför att det är tre ord här. Ordet himlens är översatt från det grekiska ordet uranos, som kommer ifrån grundordet oros och uros. Och det betyder berg och sten. Grekiskans uranos betyder då liksom grundkraften i kosmos. Från samma ord kommer också vårt moderna uranium eller uran. Sen var det frågan om makter och krafter. Där är det ordet dynamis, mirakelkraft, kraft som förflyttar berg, våldsamhet. Och när Alfred Nobel hade uppfunnit den här kraften som kunde spränga och förflytta berg, då skulle han ha ett namn på detta, och då fann han det i det bibliska dynamis. Därför kallas det dynamit. Sen ordet skakas kommer från ett ord salevo, ur grundordet salus, som kan betyda rycka, splittra, skaka upp, vibrera, klyva. Så jag tänker att med modern kärnfysik så skulle man kunna höra Jesus säga: människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty uran kommer att klyvas, sprängas. Det var ju inte begripligt naturligtvis på den tiden. Men idag skulle vi kunna säga att det finns ett kärnvapenhot som skrämmer människor. Det är inte sagt att den här planeten kommer att sprängas ut i någon slags mörker eller så. Därför att Gud har en plan. Gud har en annan plan. Men det beskriver den rädsla och ångest som finns hos oss idag. Och som präglar människorna i den här tiden. Men så finns det ett annat perspektiv också i den här versen vi har läst. Från Guds sida finns ett annat perspektiv. När allt detta börjar, så räta på er. Lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Och fortsättningen av det Jesus säger får mig att se att han talar om två händelser. Det ena är att Guds rike ska upprättas på jorden. Det messiasrike som judarna har väntat på i alla tider, som de har burit med sig genom historien som ett löfte från profeterna, det ska en gång upprättas. Gamla testamentets profeter talar om ett rike i fred och harmoni med utgångspunkt från Jerusalem. Och Gud kan inte dra ett streck över alla löften till Israel om deras messias. Därför kommer Jesus att komma tillbaka igen och upprätta detta rike på jorden. Jag höll på att säga, annars skulle han inte ens behöva komma tillbaka. För då skulle vi kunna gå in i nya himlar och ny jord för evigt. Anledningen till att Jesus ska ner till jorden igen, det är ju för att löftena till det judiska folket måste gå i uppfyllelse. Det som aldrig fick sin chans när Adam och Eva vände bort sig från Gud, det ska få sin chans. Jorden ska bli så där härlig på nytt. Så vilka omvälvningar världens länder än kommer att gå igenom, så finns det en framtid för den här planeten som Gud har tänkt. Den andra händelsen som vi anar att Jesus, det här kunde räcka, det här kunde vara befrielse för judarna och för alla människor. Men den andra händelsen som vi anar att Jesus talar om när han säger er befrielse, det är en förvandling som väntar på var och en som tror på Jesus. Alla som har dött i tro på Jesus ska uppstå på så vis att man får en ny kropp. Och alla som tror på Jesus och lever på jorden i det ögonblicket ska förvandlas på en gång direkt in i en himmelsk dimension. Paulus talar flera gånger om detta som församlingens mål, som församlingens hopp, som församlingens framtid. Om detta har teologer grubblat på i alla tider. Och jag läser Bibeln så här, att orden som står där måste betyda det de säger, semantiskt. Står det bord så kan det inte betyda säng. Och vidare så tror jag att det är samma Gud som har regisserat hela Bibeln. Det är samma Gud som var med har gjort, handlat med sitt folk genom historien och som håller på. Och det gör att det är inte farligt eller fel att låta ett ord förklaras av ett annat i Bibeln. För Gud kan ju inte säga emot sig själv. När jag har sagt det så kan jag naturligtvis säga att jag förstår inte allt. Men jag tror på detta som Paulus. Jag har sagt många gånger att vi skulle predika Paulus mycket mer. Han har ju talat om för oss vad rättfärdighet genom tro och nåd är för någonting. Han har en sån ljus framtidsbild. Han talar bara i ett enda kapitel om antikrist och det där. För han ser fram emot att förvandlas och få möta Jesus. Och han trodde till och med att det skulle ske i hans tid. För han säger ju vi som är kvar. Jesus säger i sitt avskedstal till lärjungarna i Johannes 14. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Alltså, Jesus ska komma tillbaka för att hämta sina lärjungar till sig. För att han vill att det ska vara det han är. Och han är ivrig och ser fram emot detta tillfälle. När han ber till fadern i kapitel 17 sen, då kan vi uppleva det i bönen. När han säger, jag vill att det du har gett mig ska vara med mig där jag är. För att det ska få se min härlighet. Han är full av iver att visa den härlighet som vi inte ens kan ana idag. Men som är så stor och ofattbar. Som människor som ändå har gjort någon slags nära döden upplevelser. De känner, jag vill inte tillbaka igen. Så var inte rädd. Känn ingen oro. När det hotas med krig och katastrofer. Jesus säger, lyft era huvuden. Vänta på Herren. Paulus skriver ju i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Då ska det som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Det finns så många berättelser om hur folk har varit rädda för att man inte skulle få följa med. Paulus pratar inte så, han säger trösta med varandra med det här. Trösta med varandra med det här. Den som tar emot Jesus tillhör Jesus. Och har övergått från döden till livet. Och kommer inte under någon dom, säger Jesus. Så när uppenbarelseboken beskriver domar över den här jorden för att människor har vägrat att ta emot kärleken från Gud, ta emot Jesus, så kommer detta aldrig att drabba dig som idag har tagit emot Jesus. Din befrielse närmar sig. Du ska förvandlas och möta Jesus i en fantastisk himmelsfärd. Nu är vi privilegierade i Sverige än så länge för att vi har inga större hot emot oss. Stora delar av världen lider förföljelse för sin tro. Lever i ett oerhört smärtsamt tillstånd. Får lida till och med martyrdöden. Så lidande finns det på vägen för många. Men därför vill Paulus ständigt lyfta sin blick. Se fram emot er befrielse. När lärjungarna frågar Jesus, vad blir tecknet på din återkomst och tidens slut? Då är Jesus noga med att säga, var inte rädda och tro inte att krig och hungersnöd och jordbävningar och villoläror och förföljelser är tecken på min återkomst. Vilket vi ju ofta har trott när vi har läst Matteus 24, talet om tidens slut. Nu ska vi läsa den på ett lite annat sätt idag. I Matteus 24 ställs frågan, vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Och vi har placerat allting framför oss. Men tänk istället att Jesus står på det första århundradet. Han vet vad som ska prägla historien framåt i tiden, som inte lärjungarna kunde se. Han vet att det kommer att hända många dramatiska saker på den här jorden som kommer att inge skräck och ge en känsla av att nu är det slutet nära. Därför säger han, se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga, jag är Messias, och det ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovåndorna. Det ska födas fram något nytt ur den här världen. Men då ska man utlämna er till att plågas och dödas. Och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Alltså, religiösa villoläror har funnits i alla tider. Förföljelse mot de troende har funnits i alla tider. Det är fler som förföljs idag. Det finns också fler kristna på vår jord idag. Det har förekommit jordbävningar och vulkanutbrott i alla tider av och till. Krig och krigsrykten har förekommit. Det är sånt som Jesus säger. Så kommer det vara. Men låt inte skrämmas för detta. Betyder inte att det är slutet. Kan man kommentera vers 12? Det är lite olyckligt att det står att genom laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Det har gett oss i Norden en väldigt negativ syn på den sista tiden. Det ska bli sämre och sämre, vi ska bli färre och färre. Men det folk brukar fråga när jag har haft en sån här predikan, står det verkligen i Bibeln att det ska bli en stor väckelse i den sista tiden? Men det kan jag inte gå in på idag. Det får bli en annan gång. Det är ett långt bibelstudium. Men det här ordet som översatt, det flesta, kan också betyda många. I verserna innan är det samma ord i grundtexten som översatt med många. Då ska många komma på fall. Det står inte att då ska de flesta komma på fall. Och det står att många falska profeter ska framträda. Det står inte att de flesta falska profeter. Varför har man översatt det i den här versen med de flesta? Jag tror att vi har varit präglade av en väldigt negativ syn. Bibelkommissioner och annat. För om vi knökar in 100 personer i denna kyrka, då säger vi, det var många i Sjövikskyrkan idag. Men det är ju absolut inte de flesta av Kolmårdens befolkning. Alltså, många är ett relativt begrepp. Det är illa nog att många, att kärleken kallas hos många. Men det behöver inte upplevas så negativt om man hade översatt det konsekvent på samma sätt. Ja, det var en liten parentes. Om det nu så är att Jesus talar om sånt som inte ska skrämma, vad är då svaret på frågan som lärjungarna ställer? Vad blir tecknet på din återkomst och tidens slut? Jo, men i 14 versen så kommer han fram till detta. Att budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Sedan ska slutet komma. I den norska översättningen så står det, så ska slutet komma. Man skulle kunna läsa det som att genom att budskapet når alla folkgrupper, på det sättet kommer slutet. Markus version av det här talet, där står det rätt och slett, först måste evangeliet förkunnas för alla folk. Och då står det folk, så står det etnos, alltså alla folkslag, alla etniska grupper, språkgrupper. Och nu är vi inne på samma ämne som de talar om i söndagsskolan idag. Det är alltså det som Jesus väntar på. Att missionsuppdraget ska fullbordas. Varje folkslag ska få höra att Jesus har uppstått från de döda. Att han är världens frälsare. Sen ska slutet komma. Så Guds plan är ju inte att församlingar ska läggas ner, utan att fler och fler församlingar ska planteras i stad efter stad, på plats efter plats. Och så sker ju i stora delar av världen. Och vi tror att det ska bli ännu mer så i Europa. Profeterna i Gamla testamentet har talat om ett krig mot Israel som totalt kommer att misslyckas. Både profeten Hesekiel och profeten Joel talar om att efter det anfallet så talar man om att det blir en andeutgjutelse från Gud. Och att hela världen ska förstå att Herren är Gud. Det står så i Hesekiel 39. Och profeten Joel beskriver ett krig som han sen säger, det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över alla människor. Och det vet vi att det är det ord som Petrus citerar på pingstdagen. Men Petrus säger, det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Så det ska ske i de sista dagarna måste på något vis vara synonymt med det ska ske därefter i en bestämd politisk situation i Israel. Men det började på pingstdagen, så Petrus hade ju alldeles rätt. Då var det en lokal plats det började en andeutgjutelse på. Men sen har evangeliet predikats över hela världen och det blir också en kulmen av denna andeutgjutelse i den yttersta tiden. Då gäller det även Sverige. Då måste också vi beröras. Allt sedan 2016... i höst, på hösten, alltså för ett år sedan drygt. Sen den här konferensen i Friends Arena som heter Awakening Europe. Så vill jag mena att vi har gått in i en ny tid för vårt land. Det uttalades så tydligt i den konferensen att det var en ny tid, det var en tid av skörd. Ungdomar var frimodiga, gick ut på gator överallt och bad för människor, vittnade för människor. Och att vi har på något vis en ny tid för evangeliet i Sverige. Gud har förberett en skörd för Guds rike. Och den har börjat. Och den gäller också Kolmården och Norrköping. I en orolig tid får vi komma med berättelsen. Var inte rädd. Jesus älskar dig. Du är inte fördömd. Du är älskad. Känn ingen oro. Gång på gång får vi ju höra berättelser av hur trångt det har varit i frikyrkan. Där satt ju Uno Svenningsson och Thomas Andersson vi i Så mycket bättre och talade om det klassiska. Man fick inte göra det, man fick inte göra det och man fick inte göra det och så passade man inte in. Och visst, det har varit trångt. Jag tror att ni har känt det också. Men Jesus är ju inte sån. Jesus är ju inte sån. Han kom inte för att döma världen utan för att rädda världen. Och när det nu är en andeutgjutelse som är på gång, då kommer det en öppning i den andliga världen där jag tror att många som har levt i kristna sammanhang, familjer, men på något vis missat själva poängen, ska få uppleva Jesu härlighet på ett nytt sätt. Så att man ska förstå hur det var, vad som var kärnan, och få ett möte med härligheten från Jesus på nytt. Och det var min önskan med det här budskapet idag, i en orolig tid. Att du ska tro på Guds rikes seger i den närmaste tiden. Idag, imorgon och framåt. Tro på under i din familj. Tro att Gud möter människor ute i samhället. Han kallar på vanliga människor i den här bygden att vara med i den sista tidens väckelse. Gud håller på med skördetid i Sverige. Alltså, när jag var ung och hade mötesserier och kampanjer som man hade på den tiden i flera veckor, så var vi väldigt glada när någon människa kom till tro någon kväll och ibland tre. Och när det sker kväll efter kväll så börjar man tala om väckelse. Men idag gensvarar inte minst ungdomar på ett helt annat sätt i ett enda möte. Jag har inte koll på allt som sker på något sätt, men jag har ju koll på det som sker i min egen familj. Och när Rickard var i Nye i Småland i höst här nu. De hade samlat ihop ungdomar i ett missionshus där i skogen. Det var 100 ungdomar samlade. Och när Rickard frågade hur många som ville ge sitt liv till Kristus, så var det 52 stycken som reste sig för att göra det. Och 14 dagar senare var han i Lo utanför Sollebrunn, där min fru kommer ifrån, i ett ungdomsmöte med 50-tal ungdomar. Och när han frågade hur många som ville ta emot Jesus, var det 43 stycken som gjorde det. Nu kan jag visserligen se att man i kyrkorna inte har gett ungdomar tillfälle. Så därför finns det en skörd att skörda för evangelisten på kyrkornas fält, så att säga. Därför man har inte gett dem chansen. Så det är liksom, det går bra att skörda, man får uttrycka sig så. Men jag ser också att det är en öppning i den andliga världen i Sverige. Hillsongsförsamlingar på tre olika orter döper denna helgen 100 personer. Smyrna i Göteborg har under året döpt 250 personer. Det är en hel del invandrare. Ja, men det är en ny öppning och en ny skörd på gång. I höstas hade Gå ut mission en konferens i Nässjö tillsammans med Folk och språk. Alltså det som förr var Wycliffe. Man ville samarbeta, för man har funnit att bibelöversättarna på ett onått folkområde, de gör en bibel, men de har inte någon fortsättning på det. Medan vi i Gå ut mission, som ni kanske har talat om, predikar evangeliet för många människor, men vi har inga biblar till dem. Så därför skulle man kunna samarbeta på detta sättet. Och så hade man en konferens tillsammans med Nässjö församlingar som heter Engage, för det ska ju alltid vara latin nu för tiden. Och så var det 100-talet ungdomar där som var helt tända på detta, att gå ut med evangeliet till de onådda folken. De la sina händer på olika länder på en stor karta, och de fick förbön av ledare. Det var mycket gripande, mycket fascinerande att uppleva hur Gud kallade ut unga människor för att nå de onådda. Det finns en profetia uttalad på Pingströrelsens predikantvecka 1998, 19 år sedan. Den har följt mig, den blev nedtecknad. Jag var inte där, men jag har fått tag i den. Och den har jag ofta citerat lite av. Som en uppmuntran, som ett hopp, som en möjlighet. Samtidigt som den innehåller en del tidsmarkörer som jag inte läser upp här. Men, för det är mycket i den här, men jag läser följande. En tid är utsatt då den amerikanska dollarn kommer att mista sin stabiliserande kraft över världens valutor. När det sker kommer en världsvid ekonomisk depression att breda ut sig. Den kommer att slå hårt mot de redan fattiga länderna, men den kommer framförallt att slå hårt mot de rika industrinationerna i världen. När detta sker vill jag att mitt folk ska vara förberett och fyllt av kraft, för jag vill använda er för att med all kraft betjäna nationerna och ert land Sverige, säger Herren. I den tiden ska ni få uppleva att ni även i Sverige måste dubblera era gudstjänster för att de som vill höra mitt ord ska få plats, säger Herren. Detta land kommer att skakas av en mäktig väckelse, och era församlingar kommer att ha framgång. Det troendes antal kommer att öka, och man ska på nytt komma att kalla Sverige för ett kristet land. Ni ska få betjäna människor i er bygd. Förtröttas inte att göra gott och lindra nöd. Ni ska även få se hur era missionsbudgetar på nytt kommer att öka. Jag vill använda detta land som varit förskonat från de stora krigen till att speciellt betjäna Europa och övriga delar av världen. Och jag ska ge er en speciell strategi där ni kommer att se hur jag väljer ut nyckelstäder i Europa där ni ska prioritera era missionsinsatser. Från dessa städer kommer sedan nätverk av det landets troende att bildas så att de kan stötta varandra, och mitt rike kommer att utbredas i dessa länder. Jag vill använda mitt folk i detta land, säger Herren, till att betjäna mitt rikes utbredande och allt har sin grund i att ni upprättar bönetjänsten och kallar samman mitt folk till bön. Det är hemligheten och drivkraften bakom allt som kommer att ske. Jag såg att det stod bön för Kolmården här. Det är bra. Och kan man komma tillsammans ifrån de olika kyrkorna som finns är det ännu bättre. Om ni idag hör mina ord och upprättar en bönarmé utöver detta land, kommer era böner för detta land att stiga upp inför tronen. Och det kommer att ha en större betydelse för tidens avslutning och min ankomst än vad ni idag kan fatta och förstå, säger Herren. När sedan folk från alla länder, från norr och söder, öster och väster, upphöjer sin lovsång och bön inför min tron, banar det väg för min ankomst, och jag längtar efter att få hämta min brudeskara hem, säger Herren. Känn ingen oro, var inte rädd, men räkna med att Herren vill använda dig i den tid som är just nu. Låt oss be. Far i himmelen, vi tackar dig för att du har allting under kontroll. Och du vet om vad som rör sig i hela vår värld. Och om det sker förändringar som skrämmer, så vet vi att du har en plan som du för allting fram emot. Och framförallt vill du att fler ska nås av evangeliet medan det är tid. Jag prisar och lovar dig för att vi av nåd får tillhöra dig. Att vi av nåd får ta emot dig. Att vi av nåd idag får säga: Jesus, jag vill att du ska vara Herre i mitt liv. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för den framtid som du har i beredskap. Vi tackar dig för din kärlek, för din omsorg. Och hjälp oss, Herre, att som vi hörde här i sången, få ha den här tilliten till dig, du som omsluter oss med dina armar. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen.